och välkomna till Tronspelet, en Game of Thrones-podd i regi av Aftonbladet där vi gör en great rewatch och ser om hela serien. Vi är nästan igenom den faktiskt. Vi är på säsong 5 och ska idag prata om avsnitt 4 och 5, Sons of the Harpy och Kill the Boy. Marcus Larsson, tillbaka från Eurovision.
Ja, tillbaka över den sidan. Filosofisk fråga i det här. Jag sitter här i fysisk form i alla fall här i Stockholm.
Men själen är i Ukraina.
Ja, själen är kvar i Ukraina. Utmattad och sänkt för evigt i det rumänska jodlets underbara värld. Ja, det var det. Hej, vad roligt att vara här.
Härligt, härligt. Sandra Weibro. Mm. Du har varit här, va?
Ja, jag var här. Jag är alltid här. Jag bor här, känns som.
Sandra är ju Aftonbladets huskatt.
Ja.
Ja. Ja, och jag heter Tove Björnlund. Och jag har faktiskt också varit ute på äventyr. Bland annat varit i London och träffat Game of Thrones-skådisarna.
Ja, det är vi så avis.
Humble brag, humble brag. Nej, inte ens humble brag, det är bara brag.
Mm. Jag antar att du träffade Lena Headey, Peter Dinklage.
Mm, ja, nästan.
Koster Walda och...
Okej, vi fick B-skådisarna. Men de var jättetrevliga ändå. Träffat The Hound och Sam och Yara och Euron Greyjoy. Eller okej, skådisarna, men
ja, vem var trevligast? Satt du i sådana där äckliga runda bord med massa andra europeer och...
Ja, som ställde jättedumma frågor så att man blev tvungen att köra över dem.
Ja.
Exakt så.
Men vem var trevligast?
Alltså Sam var väldigt, han kändes väldigt smart. Han pratar på ett sätt som det låter som att han ska skriva fyndiga litterära verk.
Ja.
Och The Hound var väldigt rolig.
Ja, han var en skönande, The Hound. Han spelade.
Han är speciell. Okay. Väldigt ruffig och gruffig och...
Det känns som att han hänger mycket på pubbar på sin fritid.
han bor väl på en båt eller någonting?
Ja. Bland annat.
Ja, bland annat. Ja.
Och bott i tält och grejer. Speciell karaktär. Mm.
Ja, det ska det bli något av, antar jag, framöver.
Ja, det kommer överraskningar till alla Game of Thrones-fans snart så.
Okej. Vad härligt.
Vi har fått ett kul mejl. Jenny Persson har mejlat oss på tronspelet@aftonbladet.se och om man inte vill mejla kan man också hashtagga oss i sociala medier. Ringa in på 08 725 23 57. Men hon har mejlat och skriver: hej, håller på att lyssna i kapp Tronspelet, är på avsnittet där Joffrey dör, lyckan, och vill bara säga att jag tycker väldigt mycket om er podd, ni gör ett grymt jobb, ser väldigt mycket fram emot säsong 7 nu. Tack.
Ja, men såna där mejl är ju fantastiska. Ja.
Mera.
Kan sitta och läsa upp dem hela dagarna. Så kanske man känner att man har ett liv. Eller att man gör något vettigt av det.
Exakt, förändra världen ett steg i taget.
Få folk att jubla över en fiktiv karaktärs död. Det var jag lyckades med.
Ja.
Sen tog det slut.
Ja.
Peppen.
Jag har fått till mejl. Sandra, vill du do the honors?
Ja, vi har fått mejl från Andreas Jonsson. Jag vet inte om det är han slagit.
Glorious?
Ja.
Nej. Han skriver: hejsan, tack för en bra, kul och underhållande podd. Stilla Game of Thrones-assonansen, särskilt nu när det är så långt kvar till nästa säsong. Samt kul att återuppleva avsnitt man inte sett på flera år. Eftersom ni ofta har benämnt Game of Thrones som tv-seriernas svar på hårdrock, så tänkte jag att ni kunde ta ut ett hårdrocksband bestående av karaktärer i Game of Thrones. Vem sjunger, spelar trummor och så vidare. Och inte minst, vem är groupie? Med motivering såklart. Valar Morghulis. Och här har ju Marcus tänkt in till lite grann.
Nej, jag plockade ihop ett litet band. Alltså, det går att göra massa fascinerande hårdrocksband av den här casten som finns i den här serien. Alltså, valmöjligheterna är oändliga. Men jag tänkte mer en sån här lite mer fantasy, episkt, alviskt, tolkiensk metaband.
Du vill mest att det ska se snyggt ut liksom.
Ja, lite snyggt sådär, visuellt. Och så ska det vara lite alltså sådär suggestiva, pampiga stämningar som man kan använda till vignetter över Drakberg och svärd.
Sweden Rock 2018.
Ja, det, men det är liksom vadå, Game of Thrones är ju som Sweden Rock med, fast med en ännu bättre budget. Vad kan man säga? Jo, på sång skulle du då ta Melisandre. Eftersom jag tänker mig att en kvinnlig stämma kan ge mer fantasy feeling i det hela. Det är liksom det är inget krav. En man kan säkert få till det, men Melisandre har, det är något frontfiguraktigt över henne. Hon är effektfull i sin röda klänning, och så gillar hon ju eld.
Bra grej där. Jag tänker också att hon är ju van vid att liksom mässa högt om sin gud och sådär.
Ja, och vad är väl mer metal än det? Jag vill ha två gitarrister.
Självklart.
En gitarr är ju Tyrion Lannister då, eftersom det skulle se så roligt om man höll i ett stort instrument.
Gett honom ståbas.
Nej.
Världens minst hårdrockiga instrument.
vi kommer till basisten. Den andra gitarristen, det är Brienne av Tarth.
Ja, men hon kan väl ha lite av den här coola underlugg-feelingen.
Tänk dem i ett sånt där, när de duellerar mot varandra i ett galoppmetall-solo. Det hade ju varit fräsigt. Jag tror att deras personligheter skulle lira bra med varandra.
Där är det också storleksskillnadshumor.
Ja, kanske ska gå in så mycket politisk komite. Den givna basisten, det är ju Tormund.
Ja. Han som alla vill ligga med.
Ja. Det är Tormund är ju lite The Bill Wyman of the Wildingar. Alltså han kommer bara stå där med och plira med ögonen och se cool ut bakom sitt skägg och ge ett bastant understöd till den givna trummisen The Lord of Bones, som ju på något sätt kan stå där och hamra med ben på jättemånga pukor. Det skulle vara så här 30 pukor, dubbla baskaggar. och så har han det här, du vet, lite Slipknot liknande masken.
Där tänkte jag annars att The Hound hade kanske kunnat.
Hound skulle absolut passa, han skulle passa som frontfigur också. Som sagt, det finns många konstellationer. Det här är bara ett av förslagen. Men Lord of Bones, och det är lite Mupparnas Animal över honom också. Manager har jag lagt till här också, och det är ju då Pete Baelish, alltså Littlefinger.
Fixar av rang.
Ja, den mästermanipulatören, en riktig player, en hustler så att säga. Och ja, groupie är ju, ska vi gå den vägen? Men jag har ett förslag, det är Oliver.
Jag tänker annars att Podd känns som att han skulle kunna gilla hårdrock.
Ja, du tänker, ja. Du menar vi groupie som fan eller groupie som...
Som att ligga med alla. Eller jag tänkte mer som fan.
Ja, men då passar Oliver där också. Han är en söt pojke. Ja. Han kan ställa säkert upp på mycket. Det var mitt Game of Thrones metalband.
Mm. Väldigt bra.
Ja. Enjoyed it immensely.
Ja, vi har ju liksom drakdrottningen som saknas kanske.
Ja, Danny. Hon som är mest hårdrock av dem alla. Varför fick inte Danny vara med?
Ja, men det var så uppenbart.
Ja, sant. Känner också Gendry med hans liksom starka smides- och roarmar.
Ja, sen är ju alla vildingar är ju egentligen ett metalband. Alltså, det är ju liksom mastodon.
Exakt, det är ju mastodon.
Ja. Ja, och det är mastodon.
It's funny because it's true.
Ja, precis. Ja, men det finns många, herregud. Vi kan som sagt hålla på hur länge som helst. Danny är ju frontfiguraktigt. Om Melisandre blir sjuk så kan Danny hoppa in. Så att säga. Ja, nej, men Karl Drogo.
Kan vi ha hela också Baelish bordells besättning som någon slags bakgrundskör?
Ja, jo. Ja, men alltså som sagt, det finns väldigt roligt där, men väldigt roligt där, men det går ju att göra som sagt väldigt mycket av den här serien. Det är ju, jag tror det är därför den är så populär också, det är ju hårdrock rakt igenom.
Mm, vi hoppas någon tysk metalfestival lyssnar på det här.
Ja, exakt.
Det är faktiskt ganska lite King's Landing den här gången.
Ja, det är bara i första avsnittet, va?
Ja.
Ja, är... ni vet ju vad jag tycker om King's Landing, så fire away. Det är...
Ja. Ja, vad händer här då? Cersei fortsätter att rensa ut det lilla rådet. Men det är tydligen inte litet än.
Det är roligt kommentar.
Ja, så hon skickar helt enkelt iväg Mace Tyrell till järnbanken för att försöka förhandla fram lite bättre villkor. Hon vill väl bara bli av med Tyrells helt enkelt. Eftersom hon känner sig lite hotad av dem.
Ja, det är en modern parallell där. De har lika stora problem med bankerna som vi har i vårt moderna samhälle. Det är bankernas fel allting. Man måste förhandla om lånen och lägga om det till sina Kings Landings bostadsrätter och sånt där.
Ja, precis, så det har ju varit jobbigt. Ja, mycket krig höja, och grejer. Priserna har sjunkit. Bostadsbubbla.
Räntan kanske går upp. Liksom, man krigar ihjäl varandra hela tiden. Vad vet man?
Superjobbigt. Och nu kommer ju fortsättningen på det som började i förra avsnittet. Så började då den oheliga, heliga alliansen. Som kommer bli riktigt illa här. Cersei beslutar sig för att beväpna högsparven och hans småsparvar.
Ja, hon ingår i en allians med honom.
Precis, kan man säga. Hon tycker att det är väl klart att ni måste försvara alla ute i landet här för att folk dödas till höger och vänster, och det är klart kyrkan ska vara en makt, det är jätteviktigt för oss. Och även rika och högfödda, så blir det lite härligt angiveri här.
Ja. Loras Tyrell, puddingen.
Ja.
Får inte fäktas i fred längre.
Blomriddaren.
Ja. Det är ju lite av våra favoriter. Ja. Blomriddaren. Ja.
Han blir helt enkelt tagen för att ha... Ja, nej, det var inget. Jag ska hålla tillbaka på
det. Skulle du säga sluka svärd nu?
Nej, jag skulle använda uttrycket blompinne. Jag försökte hida mig. Ja. Det gick sådär.
Ja.
Ja. Nej, men så Sparrows kommer som riktiga jäkla killjoys och bara häller ut vin, bordell dödar folk.
Ja, pedofilerna handlar ju lite illa till, alltså de som ligger med barn.
Ja, och där inne är det väl bara två män som verkar ha det lite kul, som gör att Oliver sen ser att det är nog bäst då.
Ja, det är då han blir groupie i det här nya rockbandet som har startats nere i Marine.
Han bara, I'm out of here.
Nej, men jag och Tommen är ju inte den härliga, den mest storske kungen.
Han är så oduglig.
Ja. Oduglig eller kanske mänsklig och snäll. I don't know.
Ja, det är så deppigt när Marjorie fattar ju direkt vem som ligger bakom allt det här. Och Tommen bara, men jag trodde du och mamma kom överens. Och man bara,
oh honey. Ja. Inte alls. När han går och försöker prata med högsparven. Han är upptagen. Jag kommer väl tillbaka då, kanske. Ja. Det är i och för sig fint då att han inte vill ha slakt på... Han vill inte slakta alla sparvarna på The Sept of Baelor, och det är ju ett trevligt drag hos honom.
Jag tycker Trommen har många trevliga drag.
Ja, han är jättesnäll.
Behandlar sin katt väl.
Ja, precis.
Ja. Plågar inte djur, dödar inte prostituerade. Ja. Nej, men han har ju allt talar för honom egentligen, förutom i den här världen.
Ja. Det är väl också lite grann en parallell till att Joffrey dödade Ned Stark på trappan där.
Precis.
Vilket ju också var upprörande för folk att det var just där.
Ja.
Ja.
På helig mark.
Ja, de är lite olika de där bröderna. Intressant att de växte upp i samma familj.
Ja. Samma föräldrar också. Tänk så det kan gå när syskon ligger med varann.
Minst ett svart får.
Ja, så hela liksom hela den religiösa terrorn som kommer liksom fortsätta under ganska många avsnitt börjar här rejält.
Precis. Ja,
fanatism börjar skildras. Religiös fanatism får sig en scen, ett forum i den här serien.
Frågan är om vi egentligen ska gå och hoppa rakt ner till Marine, för det finns ju en koppling här.
Ja.
För i Marine har ju då Danny också problem med de här Sons of the Harpy, vilket har ju kanske inte direkt med religiositet att göra, de vill ju mest bara ha sina slavar. Men det här är ju en intressant parallell, för att när George R. R. Martin skrev sina böcker så blev roman 4 fruktansvärt lång, som om inte alla hans romaner var fruktansvärt långa. Men då fick han dela den i två, vilket gör att 4 och 5, det är liksom händelser som sker parallellt. När man börjar läsa bok 5 så är de plötsligt liksom tillbaka på samma ställe när man började i 4. Det fick inte plats att göra det. Men nu kan serien visa här då att de här två drottningarna Cersei och Daenerys, ja, Cersei-ish, att de battlas med samma problem och hur de hanterar det här olika.
Ja, vilket ju var hans ursprungliga tanke var George R. R. Martin, men böckerna
men
räckte
inte
till.
Liksom.
Nej, men så det här är, det, man kan säga att här gör serien en originalversion av vad han tänkte sig i böckerna.
Ja.
Mm. Och hur handskas Danny med Harpyans söner då?
Ja, de... De styggelserna. De har också ihjäl folk på en bordell.
Ja. Men de är ju lite mer så ursinningslösa. Man vet ju inte riktigt vad deras syfte är. Man vet ju framförallt inte vem som styr dem.
Nej, precis, eftersom de är hemliga. Och de har ju ihjäl stackars Barristan the Bold. Men då svarar ju Danny med drakar.
Det gillar du.
Det gillar jag. Hon samlar ihop alla huvudena av de här högsta familjerna. Och sen så bara hotar hon dem ordentligt. Eldar upp en och låter draken äta dem.
Ja, mysigt.
Ja. Mm.
Ja, alltså, hon är inte tommen.
Nej. Man visar handlingskraft.
Ja, hon tar ju bara en stackars slavägare eller ett av de här gamla familjerna. Mm. Är det väl. Och så får de här två odugliga drakarna leka lite med honom. Slita honom i två delar. Elda lite. Mumsa.
Mm.
Ja.
Det är väl härligt. Men sen så väljer hon ju en mer diplomatisk väg.
Det där hade jag glömt, att han faktiskt ska äkta den här mesiga tönten.
Histar, ja. Solorak eller något. Vilket är ju kul att hon tvingar till sig det lite.
Ja, precis. Ja, du står ju redan på knät, så det är ju praktiskt.
men alltså, den här fighten är ju the shit.
Mot Grey Worm och...
Ja. Grey Worm och Baldrick, det är Bold höll jag på att säga, men det är
Barristan.
Det är inte Baldrick, det är Svarte Ormen, det är en helt annan serie. Men Barristan, ja, men alltså Barristan är ju lite gammal, men han visar ju att han kan ju slåss mycket.
Man.
Ja, gud, nu börjar det. Och Grey Worm är ju nästan ännu vassare. Det är typ de två mot en hel korridor av harpyor.
Ja.
Och ja, de smackar på rätt länge där.
Ja, på en ganska tajt utrymme också.
Ja, folk dör bara.
Ja.
Och så
stor
ringer
slakt.
En klocka i bakgrunden.
Ja.
Ja, det är en bra strid, tycker jag.
Ja, men sen fattar man inte riktigt varför liksom allmänheten verkar vara på Sons of the Harpies sida. Med tanke på att Sons of the Harpies är väl liksom, jobbar ju för att få tillbaka de här masters till makten.
Ja, men har det inte att göra med att folk tycker det är lite som när Ryssland fick demokrati, att folk tyckte ändå det var bättre med en stark ledare och kommunism,
ja.
För att de hade ändå lite bättre under den tiden.
Ja, man tycker att de så här borde ju logiskt tänka att
gud vad härligt att slippa vara slav.
Precis. Och ändå så verkar det som att det är så många liksom som hjälper de här harpyorna.
Ja. Nej.
De har lite besvärligt.
De har lite besvärligt. Och man kan säga att Danny tvekar hur hon ska ta hand om de här fanatikerna. Hon tar ju en annan väg. Cersei, hon lierar sig med dem. Och
precis.
Tror att hon kan manipulera ut dem. Då får vi se vem som
hur det går för Cerseis konsekvens, tänker jag.
Men alltså det här med Grey Worm också, det är ju en
ska vi end on a happy note?
Ja, alltså han får ju en puss av sin härliga trolovade, höll jag på att säga.
Missandei,
kärlek. Att han säger till och med att han skämde så mycket att han blev rädd när han slogs, för att han inte trodde att han skulle få se henne igen.
Det är fint att jag skämdes för att jag har känslor för dig.
Ja. Ja, men det är lite så här som Game of Thrones, det är ett riktigt kärlekspar, men de har ju lite svårt, de har ju lite förhinder att konsumera sin kärlek, kan man säga. De får ju ta till andra vägar på något sätt.
Ja.
Ja. Men det är ju fint att det finns något fint kärleksförhållande i den här hemska serien.
Precis. Sen är det mycket i avsnitten som är uppe i Norden.
Ja.
Och det gillar vi.
Det gillar vi, upp mot snön.
Ja.
Ja, dels vid The Wall.
Du kan ta The Wall.
Ska
jag ta The Wall? Ja, nej, men The Wall, där händer grejer.
Leendet som spred sig.
Apropå Melisandre.
Ja.
Alltså hon, sångerskan i mitt fiktiva hårdrockband. Hon kör ju sin vanliga... Hur många gånger har den skådelsen von Houten från Nederländerna.
Hur många tuttar har vi fått se?
Ja, hur många tuttar har vi fått se? Och den här, hon menar, hon försöker förföra Jon Snow. För han är ju den nya Lord Commander Chosan Fräsan i Castle Black. Det går ju inte så bra. Men han ser ju uppenbarligen lite intresserad ut.
Ja.
Det tar ju ett tag innan han tar bort sina händer.
Ja.
Mm. Han har någonting längtansfullt i blicken.
Ja.
Sen kan man ju förstå att Melisandre blir lite så här, ja men kom igen nu, du kan ju inte vara kär i någon som är död. Han menar ju, hans yttersta motiv är ju inte kyskhetsluftet, utan att han fortfarande är kär i Ygritte. Och det kan man ju tycka, att det är ju en ganska hopplös kärlek.
Ja.
Ja, det blev inga demonbebisar med Jon Snow.
Nej. nej, det blev det ju inte.
Hon vill ju bara ligga till sig hans kraft.
Men sen är det där att hon säger you know nothing, Jon Snow.
Det är snyggt.
Det är lite så här,
Cause she knows everything.
Mm, precis, ja. Du ser lite chockad ut.
Ja,
men det är trots allt en rätt fin scen.
Mm.
Nej, men sen är det ju Stannis. det var ju våran favorit.
Ja, men han är ändå lite bra här. Ovanligt bra för att vara Stannis.
Ja, han är ju, det är ju en det är en vackrare historia när pappa Bolton ska berätta till sin son hur han kom till. Det här är ju, han har ju verkligen känslor för Shireen och tycker om henne väldigt mycket. Men vi får väl för första gången veta varför hon har grayscale.
Precis, hon fick det via en docka.
Ja.
Som hon då har velat smitta henne med förmodligen.
Var det inte en snubbe från Dawn som gav henne dockan? Alltså. Det är inte, finns inte mycket gott att säga om Dawn, förutom Oberyn.
Ja.
Nej, men vi får ju veta hur hon fick sin grayscale, och man får dessutom lite intressant veta att inte hur, han är ju väldigt, Stannis är ju väldigt svävande hur han beskriver. Han kallar bara till alla helare och läkare som han hittar i förmodligen hela Västerås.
Ja.
Och hon dör inte.
Nej, precis. De lyckas ju stoppa spridningen av den här sjukdomen.
Exakt. Men hur, vore det roligt att veta.
Ja.
Med tanke på vad som kommer hända lite senare till en annan person. Så uppenbarligen finns det ett botemedel.
Ja.
Ja.
Och sen tycker jag att Stannis får vara kul här, för att han har ju sin bittra sida. Och här blir det ju kul när det kommer fram att han är språkpolis igen. När de säger att det blir lesser, typ less eller lesser for us to kill. Och han bara, fewer. Det här är andra gången, för han har rättat Sir Davos på det innan.
Ja, rätt ska vara rätt.
Ja, man, det tycker jag är lite härligt. Och här har jag då en fun fact, för att eftersom jag var och träffat lite Game of Thrones-skådisar och så research.
Ja, du har sagt det.
Ja, jag har sagt det. Kommer det komma upp flera
har
gånger.
Har du verkligen träffat Peter Dinklage? Men... Nej. Okay. Keith Harrington.
Nej, men jag träffade John...
Emilia Clarke.
Men jag träffade Sam i alla fall, eller John Bradley, men han sa inte det nu, men när jag researchade honom så visade det sig att Stannis är hans favoritkaraktär.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och favoritskådis, så fine, han är väl en bra skådis. Men...
Ja, skådisen har vi inget problem med.
Nej.
Karaktären vet du fan.
Ja, och tyvärr så var det ingen utveckling på det här där jag läste, och jag hann inte fråga honom det här.
Nej, men en annan grej som är viktig här uppe i väggen, det är ju att John släpper loss norrmannen.
Ja. Precis, han försöker bilda en allians här. Han fattar ju att de behöver vildingarna på sin sida.
Precis, ja, för annars blir vi blir gastar, eller vad man ska kalla dem. Mm. De blir ju odöda, och så blir det ännu mer folk. Det är det Stannis märker ord på.
Ja. Att
det blir lika många att försöka strida mot ändå och döda. Vad heter det nu?
Och det här är ju en hint till ett av dina favoritavsnitt. För då säger ju Tormund att så här, de är i Hardhome.
Yes,
och du måste följa med.
Jag önskar att vi redan nu kunde hoppa till Harlem på den här fruktansvärt deprimerade säsongen, men det kan vi ju inte. Men här finns det ju två ganska olycksbådande bågar som sätter igång. Dels att John tar tydligt parti för den diplomatiska sidan, det vill säga vildingarna. Och det kan ju kosta honom dyrt.
Inte populärt bland hans bröder.
Nej, och dels så börjar Stannis marschera mot Boltons.
Precis. Men det är här Aemon säger till honom också att när han frågar hur ska jag göra, ja, men agera liksom, gör någonting, alltså kill the boy, let the man
begin. nej, men kill the boy and be a man, alltså de har ju trots allt, även en fin person som Aemon har ju en lite gammaldags syn på könsroller, kan man säga. Men det behövs väl att man ska vara ett svin för att överleva i den här världen. Ja, Sandra, Winterfell.
Ja, det var apropå Boltons. Till, plötsligt. Ja. Ja.
Boltons.
Ja, alltså, ja, vi har först en scen mellan Littlefinger och Sansa nere i
kryptan. Liksom,
kryptan, där de är vid Lyanna Starks grav. Mm. Och där de pratar lite grann om, ja, men Littlefinger berättar lite om Lyanna Stark och men hur Rhaegar Targaryen blev, eller var liksom förälskad i henne, och ja, det var något turnéspel där han gav henne blommor och red förbi sin fru Elia Martell, ja, väldigt douchigt, som ju sen startade liksom hela det här Robert's Rebellion och så. Mm.
Ja, som många dog av. Ja. Här undrar man ju den här scenen, nu är de återigen, precis som är de inte i allra första avsnittet, i alla fall i första säsongen, så står de vid den här Lyannas staty.
Det är första avsnittet.
Ja, alltså de markerar igen. Nu när man ser serien andra gången så är det så här, då lägger man, när man ser det första gången så lägger man säkert ett märke till det, för det är så långt ifrån varandra. Men när man ser andra gången, de markerar ju verkligen så här till tittarna att tänk på varför de är vid Lyannas staty hela tiden. Det kan vara med något med hennes karaktär som ni kanske ska komma ihåg lite senare. Förslagsvis i slutet av säsong 6.
Ja, plus den lilla snygga markeringen att Sansa plockar upp en fjäder. Och den kommer Robert Baratheon med och lämnar vid graven i första avsnitten. For reals.
Är det sant?
Japp. Yep. Jag kommer inte ihåg det här, utan jag har läst mig till detta.
Det var som fan.
Men ja, för han brukar tydligen komma med allt.
Och sen är Peter Baelish, som ju är en personlig favorit, den här lilla samvetslösa skitstöven. När de berättar Lyans historia, då undrar man ju hur mycket vet han här egentligen. För hon säger ju, alltså, det ser ut som att han vill rätta Sansa i hennes bild av vad som hände.
Ja, att hon blev bortrövad.
Bortrövad och våldtagen. Ja. Om man ser redan här Peter Baelish, det är inte så det gick till, men han håller tyst.
Precis. Och sen så han ska ju be sig iväg, han ska upp till Cersei och försöka.
Ja, det är nog snarare ner.
Ja, ner, precis.
Och det fick vi ju nu veta att ner. Apropå så avstånden, det är enligt serien 160 mil till King's Landing från Winterfell. Eller om det var till Castle Black. Men det är 160 mil, typ.
Jag har svårt att jämföra det här med något annat. Var är 160 mil från Stockholm?
Oj, det är långt ner. Det är ju nere vid Italien någonstans. Oj. Och på den tiden och skumpa.
Det är därför de kan rida upp till muren på liksom, typ, att det kan ta två säsonger.
Ja, det är ungefär så. Ja, och det är väl lite oländig terräng däremellan. Men 160 mil, det är längre än Sverige. Ja. Sverige är väl typ 150 mil långt från topp till botten.
Han kommer få lite ont i rumpan.
Rumpestumpen.
Men han peppar henne lite grann inför att han ska lämna och typ
komma tillbaka.
Ja, precis. Och att han ser framför sig att Stannis kommer att attackera och troligtvis vinna för att han har en större armé. Och då kommer hon bli Wardeness of the North. Och allt blir frid och fröjd. Ja, och att hon måste säga, ja, men du kan liksom
försöka snärja honom.
Exakt, snärja.
Snärja Ramsay.
Snärja först Ramsay och sen ja, Stannis. Ja, vi får ju se hur det går med det.
Miranda är en härlig karaktär. Mm. Ramsays älskarinna.
Ja, precis.
Nästan lite snygg som Ramsay.
Exakt. Man har lite härligt BDSM-sex där i tornet. Ja, eller det är verkligen så att två karaktärer som man har svårt att hitta något gott i taget, någon av dem.
Det är nog inte meningen att om du sitter och håller på dem när du tittar på Game of Thrones så har du problem.
Ja.
Det är lite sådär, då kommer du rösta väldigt fel i riksdagsvalet.
Mm.
Ja.
Men man märker att Miranda är ju inte så himla förtjust i att han ska gifta sig.
Nej.
Och inte så förtjust i... Ja, verkligen. Och helt så här orimligt också med tanke på att hur skulle de kunna gifta sig?
Ja.
Ja, men så hon lurar in Sansa i hundgården där hon får träffa en av hundarna. Theon. Som bor i en liten... Precis. Som bor granne där med.
Här börjar man ju också känna hur eländigt ska det vara för Theon och Sansa. Alltså, det är ju en lång utdragen tortyr nu för tiden iscensatt av Ramsay Bolton. För Ramsay kan ju inte bli sliskigare än vad de redan har gjort honom till.
Nej, och sen...
Men det kommer han att bli. Utan att avslöja för mycket.
Precis. Sen får vi ju familjemiddagen från helvetet.
Herregud.
Den är ju riktigt vidrig.
Jag kände hur den liksom dåliga stämningen spred sig till min soffa där jag satt med en mysig katt och ändå bara så här dålig stämning.
Nej, det var ju riktigt vidrigt. Dels hur liksom Ramsay först håller på liksom
plåga Theon.
Plåga Theon och liksom plåga Sansa också. Det är ingen som mår bra där. Man fattar ju inte egentligen varför Roose Bolton låter honom hålla på så. Ja. I och för sig är han ingen myspappa heller.
Nej, han verkar ha lite problem med sin empati.
Ja,
han sitter ju bara och iakttar lite grann och tycker att jaha, det var den här middagen.
För att sen liksom bli ännu värre och liksom trycka till sin son genom att säga att ja, du ska bli få en bror.
Ja, då får jag, om det blir en riktig son så får ju Dan all arvsrätt.
Mm.
Vilket gör Ramsay helt onödig.
Vilket han ju liksom retar Ramsay med också lite grann. Det är ju...
Och sen kommer det här, den här parallellen igen till Stannis då. Stannis lite mer umma förklaring, kärleksförklaring till sin dotter, så kommer kan du inte dra Roose Bolton hur han blev pappa till Ramsay.
Ja,
och insåg att
det är romantisk min historia. Ja, det var ju en fin och romantisk historia.
Oh,
men att han...
En bonflicka.
Ja, precis. Han våldtog henne...
under trädet där han hade hängt hennes man.
Ja, alltså. Precis. Ja.
Tydligen så var det någon så här gammal rit de hade för många tusen år sedan att de måste få sin lords godkännande om de ska gifta sig. Och så hade de här gift sig i smyg.
Ja.
Så då blev det hämnd minsann. Så då hade han ihjäl honom och våldtog tjejen.
Ja, och resultatet blev Ramsay.
Ja,
surprise.
Och han, ja, om lämnades... man tror på arvsynd så kan man ju förstå att Ramsay Bolton kanske inte blev den snällaste pojken i världen.
Nej, precis. Han lämnade sen vid, ja, men hos Roose. Och då berättar Roose lite fint för sin son Ramsay att ja, jag först tänkte jag döda dig, men sen såg jag där att du var min son.
Och inte ett öga är torrt när man ser den scenen. Man känner verkligen att vad jag vill se det är mer bara mys.
Ja, ska vi lämna det här?
Ja, vi lämnar
det. Det är ganska mycket misär.
Ja, hela säsongen är ju det. Pliktrapporteringen.
Ja, Jorah stjäl en båt.
Okej, då går vi vidare.
Ja, nej, men Tyrion är ju smart och listar ju ut vem han är.
Och varför han är där.
Precis, men blev samtidigt förvånad när han inser att de åker åt fel håll, för han tror ju att han ska bli tagen hem till Cersei för att bli halshuggen. Men nu ska han plockas till Daenerys dit han ändå var på väg.
Ja. Och de tar en liten ödestiger väg.
Ja,
för att undvika pirater så åker de via gamla Valyrien.
Ja.
Heter det så? Och det är typ helvete på jorden. Vad är det som har hänt i, du som vet allt, vad är det som har hänt i gamla Valyrien? För när de seglar in där eller ror in där. Det är lite roligt, han styr ju bara. Utan det verkar inte blåsa så mycket, men
nej, det har varit något slags typ vulkanutbrott eller 14 vulkaner. Det är någonting som de kallar för Doom of Valyria, när hela liksom samhället gick under.
Det är lite grann som Västerås motsvarighet till Pompeji.
Ja.
Ja. Och därför visas de här
stenmännen,
ja.
De som har grayscale så mycket att de
blivit galna.
Liksom, ja.
Exakt, då får de leva där. i sin ensamhet. Och det är ju någon slags alien-blinkning i den scenen. För Tyrion sitter och gafflar helt enkelt. Och så, om man är väldigt uppmärksam, så ser man hur det börjar röra sig liksom i hörnet, ja, av bildrutan.
Det måste ju så få vara en blinkning till Aliens.
Ja.
Uppföljaren. Där börjar de ju röra sig i väggarna. Mycket bra film. Jag gillar det.
Nice.
Ja.
Ja, och sen får de se Drogon också där innan.
Ja. Men det känns som att Tyrion blir jävligt glad att han får se en drake.
Precis.
Ja. Som han ändå har drömt om sedan han var liten.
Den odugliga draken ute på sin sån här, vad kan man säga det? Tonårs... Han kommer inte hem vid läggdags, kan man säga. Ja. Han har sina tonår ute och flyger liksom, ja. Och härjar bara.
Ja.
Nej, men alltså det, och så blir de attackerade av stenmännen och Jora skriker att man inte ska bli, man ska akta sig för att de ska röra en. Men det är tydligen skinn mot skinn då.
Ja, jag tror att de kan ta i skon i lugnt.
Ja, som de gör på Tyrion när han trillar ner i. Det här tycker jag är fascinerande i serien, för när Tyrion trillar ner så blir det en väldigt lång svart ruta. Sen tonar Jora fram och då är de på en helt annan kust. Så hur länge har han varit avsvimmad?
Bra fråga.
Alltså de är i ett grått helvetiskt liten kanal.
Ja, för man ser ju inte ens. Nej, det där, för där ryker det ju.
Men där måste ju de mynna ut i någon stor sjö eller någonting, ja. Eller någon vik. För sen är man ju i sån här vykortsundergång, ja. Och så på en helt annan strand. Båten är borta och de är lite blöta i kläderna. Och
han måste Maldiverna.
Ja, han måste ju simma flera mil med honom. Och då har Jora fått den här smittan. Som han tror själv är obotlig, men som vi vet, vi tittare, att Stannis på något sätt har botat på sin egen dotter. Så det finns en lösning där ute.
Ja, Stannis har en.
Kan inte ni prata om ert favoritman Bronn? Bör väl nämnas innan vi klappar ihop det avsnittet.
Ja, Bronn och Jaime är på någon slags räddningsmission. Och Bronn är inte jättenöjd, kan man säga.
Ja, de ska ju plocka hem prinsess Myrcella. Och han börjar ju ifrågasätta här, varför kommer vi inte bara med Lannister-skepp och knackar på och säger att de ska åka hem?
Ja.
Och det är fint att han hintar starkt om att han minns han vet varför.
Ja.
Att han var egentligen
Jonis.
Really?
Men de måste ju älska Bronn, skådespelaren, för att de får ju alltid para ihop honom. Han får ju alltid hålla på i duos.
Ja.
Och vem han än blir med så blir den andra lite roligare.
Faktiskt. Han lyfter.
Han lyfter ju sina motspelare hela tiden.
Den perfekta sidekicken.
Ja. Ja. Till och med Jaime är ju lite kul när de sitter och gafflar och har sig.
Precis, och han är lat och bara kan inte gräva en hand.
Och duglig på att slåss
också. Kan inte ro en hand.
Pratar om hur de vill dö.
Ja.
Och Bronn säger att jag har levt ett äventyrligt liv, jag vill dö en tråkig död i liksom, hemma i, när jag är gammal. Och...
Ja, det vill jag också. Hur vill ni dö?
Helst knall och fall, jag vill inte veta att det ska komma.
Jaha. Ja, det ser man ju Chris Cornell i Soundgarden och Audio Slave. Och han stöper ju idag när vi spelar in det här.
Jag tyckte Bronns förslag lät ju bra.
Ja, jag gillar mer Bronn.
Att ens ättlingar bråkar om arvet.
Ja, om man själv sitter framför en vinylspelare med någon bärnstensfärgat och sakta somnar in till... Miles Davis Kind of Blue eller någonting.
Jamie ville somna i armarna på sin älskade. Och då kontrar ju Bronn med att vill hon detsamma?
Burn.
Precis.
Ja, och sen så kommer sandormarna också då.
De vill ha krig och slåss. Ja. De gillar att slåss.
Ja, de är sådana far, sådana döttrar ska man säga. Oberyns döttrar.
Ja,
det är väl allt vi har på det.
Ja, det är inte så kul.
Nej.
det är väldigt stolpigt här.
Ja,
tycker du att Game of Thrones ska hålla sig lite mer kallare regioner?
Jag tycker alltid Game of Thrones ska hålla sig i Norden, tycker jag. Det blir alltid problem när det börjar bli så här behagligt klimat. Alltså det är lite som när svenskar åker på semester. Det får de göra, men det är inget man vill veta om. Det är mycket bättre när det är kallt och snö. Man blir en bättre människa.
Pälsar och istappar och
precis.
Buttra människor.
Buttra män som går omkring i arktiska landskap, men de är så tåliga mot kylan som de behöver aldrig ha mössa på sig. Det är fortfarande så.
För att de har jag begriper giant head of hair.
Inte. Ja, men det är alla är ingen ja. Har ju mössa på sig där uppe. Den flesta kroppsvärmen tappar vi ju från benen, så det är tur att de har byxor på sig.
Jättestora skor också.
Ja, och skor. Det är, så det är ju viktigast, men man ska ju för fan. Man kan väl stoppa en mössa på Jon Snow någon gång för trovärdighetens skull.
Jag tror det liksom inte, det går inte att få på någon så här liten sotarmössa på honom. Han kommer bara flyga av håret.
Ja, nej, han har ju ett gudomligt hår. Herregud, pojken. Ja. Ska vi blåsa i den här, våran favoritinstrument, spoilerhajen? Yep. Det där innebär att ni alla som inte vill veta något om säsong 7 slutar lyssna nu.
Yes, vi har fått ett mejl från Mattias från det riktiga Westeros, Västerås. Ja. Han tipsar om att Daily Express rapporterar om att de 5 stora stjärnorna i Game of Thrones har förhandlat fram nya löner för de sista 13 avsnitten. Det är Lena Headey, Nikolaj Coster-Waller, Peter Dinklage, Emilia Clarke och Kit Harington.
Och Tove fick inte träffa någon av dem i London.
Enligt rapporter.
De är ju till rika nog att slippa träffa någon.
Enligt rapporter ska de nu få 2,6 miljoner dollar per avsnitt, vilket blir cirka 33,8 miljoner på resterande avsnitt, vilket i sin tur blir strax över 300 miljoner svenska kronor per person. Jag vet inte, han tappar mig lite där i beräkningen, men...
Ja, men 2,6 miljoner, jag har varit inne och räknat på det också. Det är ungefär typ 22 miljoner svenska kronor per avsnitt.
Ja, vilket om det stämmer gör dem till högst betalda tv-skådelserna någonsin. Enorma summor, men med tanke på vad serien kostar i övrigt och vad den drar in så är det väl småpotatis. Men sen har jag också läst att det här har förnekats av Sir Davos.
Alltså ja, men han är det är inte han som får pengarna.
Nej, men han snackar väl om att det är orimligt att de kan ha så höga löner.
För ja, jag har försökt forska in i det här lite. Och förut stod det att från typ så här säsong 4-5 eller någonting, att de bara skulle få 300 000 dollar och att de sen skulle varit uppe i kanske 1 miljon. Men vad Daily Express skriver är också att det är inte så att de får punkt 2,6, utan att de har en grundlön, men sen så är det någon slags bonusklausul som går in just för att serien visas i freaking 170 länder.
Mm. Alltså jag kan tänka mig att de får sinnessjukt mycket pengar alla som är med i den här. Alltså det är, nu låter ju så här, vad blir det? 1,5 miljarder svenska kronor i 5 skådespelarlöner låter ju mycket, men ja, även om vi inte är på den nivån så behöver vi inte tycka synd om Coster-Waldau, Dinklage, Clark, Harrington och Headey under resten av deras liv. För om de sköter sig så behöver de inte göra så mycket.
Nej. Exakt. Nej, men för jag tror att vi har pratat om det här tidigare också, att de då var uppe i typ så här 14 miljoner eller något per avsnitt. Så jag tror att det är fullt rimligt det här faktiskt, plus att det är färre avsnitt. Rimligt låter det som en, det är kanske lite dumt, det är orimligt mycket pengar, men jag tror att det här kan vara sant just för att det är färre avsnitt också. Det blir ju liksom 13 istället för 20.
Mycket möjligt, jag vet inte, men det är, då kan man ju åtminstone ta på sig en mössa när man är norr.
Precis. Ja, sen måste vi också snacka lite om det här, de här spin-offsen som HBO planerar och har bekräftat att de håller på liksom, i alla fall har under någon slags utveckling. Det är väldigt oklart vad det kommer bli av det till slut, men att de har 5 stycken manusförfattare som håller på och skriver och utvecklar olika teman. Man vet inte riktigt vad, man vet att George R. R. Martin i alla fall sagt att det inte kommer bli Duncan Egg och inte Roberts uppror.
Vad är Duncan Egg?
Ägg är väl Aemon Targaryen.
Ja, det är någon så här, det är väl en annan liksom serie som han har skrivit liksom.
Aha. Förlåt, jag har inte upplyst, men det låter det ju fruktansvärt.
Det jag tyckte var roligast med det här var att han pratade om att han har fått besök av de här författarna i sitt hem i Santa Fe och att de har druckit margaritas och ätit chili valenas som är fylld på bland och pepparfrukt. Jag gillar att han är så ändå
specifik.
Tagen av, ja jag vet, och han
Det lät gott, jag skulle också vilja åka till Santa Fe och dricka margaritas, men jag skulle inte vilja skriva 5 olika prequels till det. Det här låter ju helt fruktansvärt för att...
Men det är ju fortfarande mycket möjligt att det inte blir någonting liksom.
Nej, det hoppas vi verkligen inte, för då blir vi ju aldrig av med det här.
Ja, men jag tänker fortfarande med det här att man vill se Aegon the Conqueror när de kommer och tar över med drakarna.
Jaha, men...
Sorry, jag ska...
Men det har ju redan hänt.
Ja.
Ja, men du hade någon liten inside info från din lilla...
Ja, det var en av presspersonerna när vi började fråga om det här med hur blir det med spin-offs. Skådisarna visste liksom ingenting om det, men då var det en snäsig pressperson, inte från HBO utan en av skådisarnas agenter, som bara sa att det här kanske inte blir någonting, inga manusar är klart, men hon sa prequels, vilket jag inte vet om det var meningen, för alla började direkt efter bara, har vi vetat om det här? Vet man att det var just prequels eller var det bara spin-offs?
Ja.
Så vi hoppas att hon har spoilat någonting.
Jag tror väl att George R. R. Martin skrev något om det prequels, i sitt inlägg där, att det kommer troligtvis vara liksom före.
Mm.
Ja, men alltså det
kanske
det,
inte finns något efter.
Nej, och det här nej, var ingen officiell HBO-människa, men...
Det kanske, exakt, det, som Sandra säger, det kanske inte finns något efter. Och jag menar, om man ska ta det vidare, då blir det ju ett... Ja, då måste väl några av de här skådespelarna som är med här kanske vara med igen och sånt. Och det vet jag inte om de har så stor lust med att knyta upp sig flera år till i den här världen. Men jag tycker det låter hemskt, för att det då, alltså, Game of Thrones är tillräckligt stort. Alltså, man orkar inte leva hur mycket som helst i den där världen. Ska man då göra mer prequels, då urvattnar man varumärket, som det heter på modernt språk, tycker jag. Ja. Så skit i det, vem fan vill se en Game of Thrones prequel? Utveckla en riktig originalserie istället, som något nytt man kan engagera sig i, tycker jag.
Ja, det låter ju inte jättebra. Samtidigt så man vill ju se det först innan man
dömer ut det.
Ja, dömer ut det.
Nej, det vill inte jag.
Nej. Jag föredrar också döma på förhand. Ja.
Jag tycker det är mycket mer sympatiskt.
Ja.
Ja, det var väl det.
Ja. Är det någon annan som vill döma folk på förhand, kan ni ju
döma oss i efterhand.
Ja, döma oss i efterhand, så kan ni ju hashtagga oss i sociala medier, ringa in på 08 725 23 57, eller mejla på tronspelet@aftonbladet.se.
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.